Välkommen till podden Från arbetsrum till segladröm med Jörgen
och Marie Kandevik. En podd om hur vi lämnade ekorrhjulet och lever vår dröm.
Hej och välkomna till avsnitt 2 av podden Från arbetsrum till segladröm. Idag är det 6 december när vi spelar in det här och vi sitter i vår kajuta, snedsträck vardagsrum i vår båt i Privesa Marina. Lite tidigare idag så knatade vi iväg mot affären, långärmad t-shirt, 16-17 grader, solen sken och på ett hus så såg vi en gigantisk julstjärnebuske som nog var 2 våningar hög. Vi passerar också mängder med citrusträd. Vi tycker det är ganska cool miljö att vara i faktiskt. Det känns skönt. I dagens avsnitt så tänkte vi att vi ska prata lite grann om hur den här drömmen kom till och hur den började gro i våra huvuden. Så det tänkte vi ge oss in på nu.
Mm. Och då vill jag backa bandet lite grann. Tills när barnen flyttar ut. Jag har 3 biologiska barn och Jörgen har 2. Det blir ju 5 totalt. och vi har ju faktiskt haft barn som har bott hemma i någonstans mellan 25 och 30 år. Och för några år sedan så flyttade den yngsta dottern ut. Och det blev tomt i huset. Jättekonstig känsla, ödsligt.
Ja, verkligen. Och massvis med tid som friställdes. Jag minns det väldigt tydligt när man kom hem från jobbet vissa dagar och kände att man... Det var en jättekonstig känsla att man helt plötsligt inte riktigt visste vad man skulle göra av alla timmarna.
Nej, inga träningar att köra till.
Det problemet hade man inte haft på ganska många år.
Nej, det var väldigt märkligt, men när det där har lagt sig, det där ödsliga, så kändes det ju faktiskt ganska lyxigt att man hade så mycket tid igen. Alltså det öppnade ju upp för att hänga med kompisar och resa på ett annat sätt. Vi reste ju flera gånger om året och vi var ute i en massa olika sociala sammanhang och det var ju superkul. Men det öppnar också upp för reflektion på något sätt. Alltså, vad är vi någonstans i livet och vad vill vi ha ut av vårat liv egentligen? Vart vill vi med vårat liv nu när den här fasen är över med barnen?
Mm, och resandet blir ju på något sätt hela tiden infogat i den där kalendern som man har. Det blir ganska kort. Svängar åt gången och det blir på något sätt kanske lite samma efter ett tag också. Mm. Även det. Mm. Men vi hamnade väl helt enkelt i någon form av sökande efter är det så här vi vill fortsätta leva nu eller vill vi skapa oss någon lite större mening på något sätt? Mm.
Och vad vill vi ha och tänka tillbaka på när vi blir gamla? Vilka minnen vill vi ha med oss då? När vi sitter på hemmet?
Mm. Och ja, vi upplevelser kände vi väl bägge två. Att det, vi vill ha upplevelser och se tillbaka på. Vi vill ha sett världen lite mer.
Ja.
Och upplevt nya platser.
Kulturer och människor. Och... Ja, men ja.
Mm.
Vi vill ha sett oss omkring mer.
Ja.
Vi vill hinna det innan det är liksom för sent.
Innan träfracken åker på.
Ja.
Och under den här perioden så var vi också inne mycket i och det här med hälsa, att vi vill ju också vara friska så att vi ska kunna skjuta upp den där tidpunkten så långt som möjligt och ha kul på vägen. Så vi körde inte hårdrocksvängen Live Hard Die Young. Mer än en väldigt kort period då när vi festade med vänner kanske där, men istället så försökte vi ju hitta sätt att hjälpa kroppen att klara av ett skönt liv länge. Och vi har gjort en del hälsoval som vi tror starkt på, men vi kommer inte gå in på det här och nu, för vi vill inte att det här ska vara någon sorts hälsopodd, utan om någon skulle vara intresserad av vad det är för val vi har gjort så får ni gärna kontakta oss vid sidan av det här forumet.
Men kort kan man väl säga att vi tänker lite mer, alltså mat ska ju vara gott, men vi ser mat lite mer som bra bränsle nu. Bra bränsle för kroppen.
Ja, bra sagt där.
Under den här perioden så skaffade vi också vår första båt, Dreamcatcher döpte vi henne till. Det var en kompis 28, det betyder att hon är ungefär 8,5 meter. Så det var en ganska liten båt, så Jörgen stod inte rak i den och låg inte rak i kojorna, var för korta så vi kunde inte sträcka ut där.
Vi gjorde ju en spännande konstruktion i den här båten där vi mer eller mindre byggde om hela huvudkabinen varje kväll för att och la saker mellan kojorna för att det skulle bli en längre koj. Så det var trångt men mysigt.
Ja, och vi hade inget varmvatten och vi hade inget kylskåp, vi fick ha isklampar och ingen ugn och toalett hade vi. Men ja, den var en väldigt enkel båt. Men det var liksom en första båt att testa oss fram med om det är verkligen, om vad vi, ja, prova vad vi tyckte om det här livet.
Jag hade ju lite erfarenhet av seglingsliv, men för dig var det ju,
det var ju
första gången du seglade egentligen på det sättet.
På det sättet var det
med,
det.
Med en båt man kan bo i.
Och vi seglade sönder förseglet på första dagen, på våra första semester. Kommer du ihåg det? Mm. Det blåste sedan 17. Och det var gammal segel så det sprack. Ja, men vi älskar ju den här båten i alla fall. Och jag lärde mig, eller med en gång kände jag ju att det var ju inte alls det jag trodde det skulle vara. Det var ju dömysigt. Jag tyckte ju väldigt mycket om det här livet. Det gav ju så mycket möjligheter och ta sig till massa platser och bara känslan att veta att jag kan åka vart jag vill med den här båten, det är häftigt.
Och en liten minitanke i huvudet fanns ju då när man tittade mot horisonten ändå, att man kan ju faktiskt när man har en segelbåt fortsätta och segla vidare bort, men vi var inte alls där mentalt på något sätt, eller vi behövde känna hur vi funkade ihop i den miljön och testa det här livet. Men vi kände att vi, när vi var på havet så gick vi in i någon sorts flow-liknande känsla. Tiden bara försvann.
Och det bara funkar på något sätt. Det är mellan oss och var ute på sjön. Och
med undantag av vissa tilläggningar och frånläggningar och sånt där.
Ja,
men visst, ja, det gjorde det.
Ja, men ja, så var det. Och vi kände ju i alla fall att när semestrarna var slut så kändes det lite snullet. För vi var ju liksom inte färdiga, kände vi. Vi hade ju velat vara ute lite till. Ett par veckor till hade inte gjort något alls.
Nej, vi kände verkligen att vi ville vara mer i den där miljön. Och redan då tror jag egentligen att vi kände väl att det viktiga var ju att leva i den miljön. Inte så mycket själva seglandet. Ingen av oss har egentligen varit någon sån där. Det är viktigt att segla perfekt och trimma seglerna och allt det där. Utan hänga i havsmiljön ute på öar och kunna ta sig dit man vill.
Fast du gillar ju inte att bli omseglad.
Nej, ingen gillar väl att förlora. I och för sig.
Nej.
Men ja, det viktiga är ändå att, att det är ett så fritt liv, tror jag.
Vi definierade ju att vi hade någon form av ösjuka.
Mm.
Kommer du ihåg det? Vi läste om det någonstans. Jag kände med en gång att men det där är ju precis vi. Alltså vi älskar att komma till öar som vi aldrig har varit på förut. Och lägga till där och utforska den här ön. Och det kallas ösjuka.
Och så vet jag att jag och en kompis han hade båt med tidigare i livet. Vi myntade ett uttryck med inre och yttre väder också. Att det yttre vädret är alltid bättre. Kommer man ut i skärgården så är det nästan alltid bättre väder än inne vid stan.
Mm. Och för varje år som gick med den här båten, vi hade kvar den här båten några år. Vi tröttnade lite grann på att bygga om den varje kväll då, så att vi bytte upp oss till en lite större båt efter några år. Men ju fler somrar vi hade och levde i det här båtlivet, ju mer började ju den här uttrycket som vi myntade på egen köl i Medelhavet, det är liksom... växte på något sätt och pockade på allt mer i bakhuvudet. Så vi kände liksom allt mer att Medelhavet på något sätt hägrade.
Mm, lockade i alla fall.
Ja,
men vi vågade väl kanske inte riktigt tro på det. Men vi började ju nosa på frågan. Skulle det vara möjligt?
Mm. Och vad skulle i så fall krävas?
Ja, vad skulle krävas? Vi börjar ju bena lite i det då och vi måste ju ha en båt som vi litar på, helt klart, i tuffa miljöer. Självklart måste vi ha pengar. För ska vi göra det där så med de jobben som vi har så är nog tjänstledighet, eller vi visste väl att tjänstledighet var inget alternativ. Utan vi måste våga om vi ska göra detta hoppa ordentligt. Utbildning kände vi att vi behövde ha. Vi behövde känna oss tryggare i vad som gäller på sjön och så vidare.
Mm. Och du hade ju, om jag tänker på utbildningen här nu då. För du hade ju förarintyg tror jag, sen tidigare.
Förarbeviset,
tror jag. Gammalt, du tog det då i samband med att ni köpte den här segelbåten när du var ung.
Ja, 20-årsåldern typ.
Mm.
Så det var ju inte jättefräscht
och uppdaterat. Nej, och jag som då är uppvuxen vid havet hade ju ingenting. Inga förarbevis, ingenting. Så att vi...
Bara erfarenhet av att vara på havet.
Ja, men ingenting på papper. Och det ska man ju ha. Vi visste ju inte vad det skulle bli för båt och har man en båt som är över 12 meter så måste man ju ha något som kallas kustskepparintyg. Och i början där så hade vi ju inte riktigt, visste vi ju inte vad vi skulle hamna i båtstorlek, så då tänkte vi kanske att vi skulle ha en större båt.
Och vi tänkte väl också att det är bra och vi tyckte också att det var ganska roligt.
Visst.
Och förkovra oss i det här. Det var ju liksom en terapi på väg mot målet också på något sätt. Det blev ju det.
Man skapade ju lite kontakter och sådär. Vi gick på kryssarklubben i Göteborg.
Mm.
Och läste förarbevis först och kustskepparen sen. Och sen blev det utsjöskepparen.
Ja, VHF-intyg.
Ja, kanalintyg.
Och radarcertifikat.
Mm. Läste du? Läste inte jag?
Den läste jag själv. Ja.
Men det var väldigt bra. Men det där tog ju några år. För att det är ju... alla de där är ju... Löper ju under ett antal veckor.
Mm.
Så att det tar ju liksom en hösttermin eller en vårtermin. Och göra varje kurs där.
Mm. Ja, det var trevligt. Som sagt, man träffar ju mycket likasinnade människor. Inte minst på utsjöskeppan. För det var ju en hel del folk som... tänker ge sig av lite längre.
Mm.
Och som har planer på det. Och hyfsat långt framskridna planer. Många av dem också.
Och när vi gjorde Utsjöskeppan, då hade det ju gått ett par år till och då hade vi ju också en lite klarare, tydligare plan.
Mm.
Det hade vi inte i början när vi började gå de här kurserna. Då tänkte vi mest att det är bra att göra de här.
Mm. Men sen som sagt är det ju pengar också då. Och hur mycket pengar behöver man då? Vi toksparade ju i samband med det här och räknade mycket.
Vi visste ju inte från början hur mycket pengar man behövde. Så det var verkligen så. Vi satt undan allt vi hade. Och utmanade oss själva. Och satte väldigt höga sparmål.
Mm. Man kände ju också att det kanske faktiskt gick bättre än vad vi hade trott att spara pengar.
Ja.
Och ett tips till folk som vill spara pengar är ju att ta undan dem så fort de kommer in, så går de inte till något annat.
Nej.
Och på något sätt så får man sedan kämpa med att leva på det man låter vara kvar på kontot.
Och varje gång man är sugen att köpa någonting så kan man tänka efter en gång till att... Behöver jag, om jag står liksom och väljer mellan en ny tröja eller en långsegling, behöver jag den här nya tröjan då egentligen? Eller hur är det? Alltså keep your eyes on the price.
Det är ett mantra vi påminner varandra ganska ofta. Och det är en balansgång naturligtvis. Man vill inte bli för leva för tråkigt heller. Men om man har ett större mål på något sätt så... a big price, så är det lättare att avstå. Och så kan man hitta kul saker att göra som inte kostar så mycket pengar.
Och det blev ju lättare med tiden. Alltså i början hade vi ju inte något tydligt mål så, utan då sparade vi ju bara för att spara, för vi tänkte att vi ville dels att vi ville utmana oss och sen att vi ville se lite hur långt vi kom. Alltså hur mycket vi kunde spara varje månad.
Mm. Och det här den här känslan som vi hade att vi nog skulle vilja göra det ändå, det ledde ju till att vi på den tidpunkten satt en ganska flummig dröm. Vi hade ingen tidplan på drömmen egentligen.
Nej.
Vi bara sa att vi vill komma iväg. Vi vill se hur det här sparandet går och leta efter en rätt båt. Och hoppas att vi kommer iväg egentligen.
För så var det också. Vi var inte helt nöjda med den båten vi hade då. Vi tyckte inte att den... rörde sig så bra i vattnet. Vi var inte så trygga med den. Så att vi kände att vi behövde ha en annan båt.
Mm.
Som vi kunde lita på lite bättre. Som vi kunde känna att vi kunde koppla av i.
Och då kände vi väl att vi går hellre ner lite i storlek. Och hittar en äldre båt som är robust. Och vi tittade ju mycket på Orustbyggen då.
Mm.
Halberassi, Najad...
Vindö
hade vi kanske inte riktigt råd med, men alltså dök ju då en båt upp som då hette Kollavella.
Ja, det hette hon nog.
Hette hon. Efter någon tåbsak tror jag. Någon tåbskapelse. Och det var under 2019 va?
Hösten 2019, mm. November.
Och när vi kom upp, den låg då på varv i Henån, uppe på land. Och när vi kom till den båten så tittade vi på varandra och kände att här är hon ju.
Mm. Så var det faktiskt, det var två bra
saker.
Det är så... Lite utdraget var det med.
ett långt klick.
Ja, precis. Nej, men det som var bra med henne, det var ju att hon hade en ny motor. Ganska ny i alla fall. Den var ett år gammal ungefär. Men den var inte körd så många timmar. Och sen hade hon ett tikdäck som bara var 10 år gammalt. För båten i sig, den är ju alltså 40 år gammal. Och nu är hon ju 41, 42.
Mm. Grand old lady.
Ja. Men, och sen var, men det var egentligen de två grejerna som var bytta. Sen var ju allting annat original i henne. Så det var ju väldigt mycket att göra på henne. Men vi var väldigt intresserade av den båttypen. Hade ju aldrig provat och kört och liksom var ute med en sån båt själva. Men vi var väldigt nyfikna på det. Så vi köpte henne i alla fall.
Vi hade ju hyrt en Vindö vid något tillfälle som också är långkölad. Visste jag att det var ett annat sätt att köra båt på trånga ytor än med en fenkölad båt. Men ja, så blev det. Vi köpte Coanda. Och
efter första sommaren med henne då, för hon sjösatt i Sydsjö i februari och så seglade vi ner henne till Öckerö. Och sen hade vi henne i hela det året tror jag. Va? Vi tog upp henne på våren året efter. Men efter sommaren i alla fall 2020. Då kände vi att ja, men den här båten. Den kan vi gå vidare med. Den här vill vi satsa på.
Den klarar mycket mer än vad vi klarar.
Mm.
Så vi är den svaga punkten.
Ja.
Så är det nog ofta med folk på sjön kanske. Att det är besättningen som är svagare än,
ja,
än båten.
Du är ju trött och somnar och allt möjligt.
Mm.
Jo men så är det. Men och då blev det också lite verkligare när vi plötsligt hade en båt som vi faktiskt kände oss trygga med och som vi kände att men den här kan vi ju gå vidare med. Mm. Det var en pusselbit, en stor och viktig pusselbit som föll på plats.
Mm. Sen var det också så att i den tiden av vårt liv så var det en del nära och kära till oss som vi hade någon som gick bort och folk som blev sjuka. Vi kände att livet är ju lite av ett lotteri ändå. Och att ska vi göra detta så behöver vi ju göra det innan det är för sent.
Mm, corona kom också. Det var mycket prat. Det är mycket existentiella frågor där.
Mm. Och vi insåg ju då också att det här. Ska vi göra den här grejen så kan vi inte jobba längre.
Men vi kan inte vänta för länge.
Nej.
Utan då blev vi ju väldigt seriösa i våran planering. Och då kände vi att vi måste göra ett konkret. Alltså vi måste bestämma oss.
Mm. Och en sak vi har lärt oss i våra yrkesliv är att flummiga mål, de når man inte.
Nej.
Man måste ha ett konkret mål, smart mål.
Ja, och vi har ju tillämpat det.
Använt på många sätt.
Många år. Det är ett sätt att jobba.
Och smart, det är ju då en förkortning som står för S specifikt.
M, mätbart.
Och A, accepterat.
R, realistiskt.
Och T, det ska vara tidssatt.
Mm.
Så att om man inte gör det så är risken väldigt stor att man inte kommer nå målet. Om man säger att vi ska segla till Medelhavet någon gång så blir det väldigt platt.
Mm.
Men om man säger att vi ska segla till Medelhavet, vi ska sticka den 3 april 2023. Då blir det väldigt konkret.
Det blir det. Och det blir också mätbart.
Mm.
Och acceptansen, alltså den ligger ju i att man accepterar och sparar så mycket man kan. Och lägga en hel del pengar på båten. För vi visste ju att vi behövde och byta ut, uppgradera henne en del. Alltså med massa saker. Vi behövde lägga tid och arbete och pengar på henne.
Och realistiskt, det var ett tufft satt mål.
Ja, det var det.
Men realistiskt kände vi ändå för att vi kände att vårt sparande gick faktiskt bättre. Vi kunde sätta undan mer än vad vi trodde faktiskt. För vi var väldigt fokuserade på det här. Och vi satte det som sagt till 3 april 2023. Och vi höll det, vi till och med tidigare la det ungefär en månad, men av vissa skäl som vi tänkte vi ska komma tillbaka till i ett kommande avsnitt.
Då har vi kommit till slutet på det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat på Från arbetsrum till segladröm. Om du vill komma i kontakt med oss så finns vi på mejladress sykoanda@gmail.com och koanda stavar man med C, så det är alltså sykoanda@gmail.com. Vi har också en hemsida som heter komloss.se. Allt i ett ord, inga bindestreck, utan komloss med k.se. Vi finns också på Facebook och Instagram under sykoanda. Så där hittar ni oss om ni vill. Följ oss gärna där.
Även i detta avsnitt har vi lagt in lite mellanspel av mig och Magnus Fagerström i vårt fritidsprojekt Mayo. Och i nästa avsnitt så tänkte vi att vi ska prata om tiden från drömmen sattes till avfärd. Om hur vi förberedde oss själva och våran båt. Hoppas ni vill lyssna på detta. Så hörs vi igen om ett litet tag. Ha det gott så länge. Hej då!
Hej då.